Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen!
Hej, hej och välkomna till Allt om bilars nya podcast. Jag är i studion i Stockholm och med mig i poddstudion finns
David Jakobsson.
Som vanligt.
Ja.
Ja. Och vi har lyckats samsas igen, båda på samma plats på jorden.
Ja, spännande. Men du har ju varit ute och rest idag i alla fall.
Jag har rest till Arlanda kan man säga, från Stockholm.
Ja, men du hoppade inte på någon flygplan den här gången?
Nej, jag höll höger innan jag kom fram till själva terminalerna där och landade på Test Track 1. Mm. Där Mercedes hade ställt fram sina tunga lastbilar. Mm. Och ja, de fick ju prova. Och jag var väldigt kaxig när jag gick in där till lilla informationsmötet och tänkte, det här blir ju kul. Jag har ju C-körkort och sådär. Jag har kört väldigt lite lastbil men dock kört lite. Tänkte, det här blir ju fränt. Och sen när de berättade om alla olika bilarna och vad vi skulle kunna köra så fegade jag lite där. Men jag körde lite i alla fall.
Mm.
De är ju så stora de här.
Det är ju jätteroligt att köra sådana där stora saker.
Det är
ju
jätteenkelt framförallt.
Nej, det tycker inte jag.
Jämfört med hur det var förr när jag körde. Provkörde ska jag säga lite grann.
Jag har kört långtradare en gång på en testbana och jag fylldes av stor alltså stor skräck och blev djupt imponerad för alla de här killarna och tjejerna som är ute och kör i trafiken.
Ja, den här storleken är, de är ju stora men de är ju enkla rent tekniskt, alltså manövermässigt.
Ja.
Växellådorna och kopplingen, alltså det här som.
Du behöver inte använda jättestora muskler för att vrida på ratten och sånt.
Nej. Det är ju väldigt, väldigt bekvämt.
Mm.
Vi kan komma tillbaka till den här lastbilsövningen. Vi ska prata ännu lite mer Mercedes faktiskt. Jag har varit och kört nya E-klass.
Mm.
Och David, du har kört en Ford Galaxy här hemma.
Mm.
Vi ska prata om den, lite om Kia Sportage som också har kört.
Mm.
Så har vi motorsport, bilracing, säsongen dragit igång på allvar.
Just det, idag är det torsdag, imorgon, i natt så blir första Formel 1-träningen då i Melbourne.
Ja.
Jättespännande.
Vi har lite Formel 1 och lite om Felix Rosenqvist och lite VTCC också. Börjar dra ihop sig.
Mm.
Volvo ska ut på tävlingsbanorna.
Mm. Jag ska dit.
Ja. Mm. Så det finns mycket att prata om. Vi kan väl, ska vi börja i början på veckan med Mercedes E-klass?
Ja, den där bilen har jag varit så, du vet, jag älskar ju Mercedes E-klass. Det har jag alltid gjort.
Du var lite så här trumpen när jag berättade att jag skulle åka till Portugal för att köra.
Ja, du är ju chef så du bestämmer ju. Det vart ju tydligt den här gången att vissa godbitar petar man åt sig själv då. Det är ju så.
Ja, det var ingen vidare godbit att resa till Lissabon kan jag säga. För det är mycket krångel för att ta sig ända dit bort. Mm. Och det var ett väldigt, väldigt späckat schema.
Mm.
Vi kom fram till bilarna kan vi säga på eftermiddagen. Bra stund efter lunch. Och körde bilarna till en liten bana, Estorilbana.
Mm.
Där man väl har kört Formel 1 för några år sedan.
Mm.
Där fanns det hur mycket som helst att titta på i teknisk väg. Så man kunde prova deras olika säkerhetssystem. ut på banan och köra själv och bli skjutsad. Och man kan också titta på nya niostegade växellådan som var i detalj där inne. Mm. Fanns också en bil som visade hur olika radar- och kamerasystemet känner igen saker runt omkring bilen. Man kunde prova den här remote parking, alltså man kan med sin smartphone kliva ur bilen och köra bilen in och ur ett garage eller en parkeringsficka.
Tufft. Provade du det då?
Ja, jag filmade. Mm. Så jag provade inte själv, men min kollega där från något land, Belgien tror jag, stod och snurrade på telefonen. Alltså man trycker med fingret och gör en liten cirkelrörelse framåt eller bakåt, så, så kör bilen själv framåt eller bakåt och styr ut och in i garaget.
Supertufft.
Och den stannar om det kommer något i vägen och så. Det är inte så att man backar på något om man råkar och snurra för fort eller för länge.
Mm.
Sen skulle vi ju köra också såklart. Så vi körde runt lite grann i olika slingor. Dag två var det en längre slinga där ut på Cascais-sidan om Lissabon.
Det är fint där.
Det är fint där. Ut mot havet.
Mm.
Och sen försöka hinna och testa de här olika sakerna. Vi testade ju Drive Pilot. Alltså deras system för självkörande e-klass.
Mm. Och det är ju här som alla är nyfikna på.
Ja, vi vill ha ut en film på vår Facebook-sida också som visar i detalj hur den funkar. Och som Mercedes sa också att de har haft det här systemet tidigare. Mm. Det är ju inget jättenytt, bara det att det är lite förfinat nu och klarar högre hastigheter.
Mm.
Och den klarar framförallt att köra längre, så att säga. Man behöver inte vara där och pilla på ratten själv så ofta längre.
Mm.
Men om vi drar kort hur det funkar då, så kan man nu med en enkel liten manöver på en liten spak där till vänster under blinkersen, så sätter man igång adaptiva farthållaren och ställer in den fart man vill. Och både kamera och radar känner då igen vägmarkeringar och föremål framför, så att säga.
Mm.
Och då får man en liten grön symbol, en grön ratt som visar på att den styr själv. Då kan man släppa ratten.
Mm.
Då ska den ju hålla farten då. Man kan dels hålla den fart man har ställt in, men man kan också låsa den mot hastighetsbegränsningen. Så då läser den skyltarna.
Mm.
Och har du ställt in att jag vill låsa, då låser den vid den. Står det 50 så håller man 50, och står det 30 håller man för 30.
100. Kan man lägga på moms där?
Ja, man kan ju själv. Ja, det kan man inte göra. Nej. Den låser eller den egna inställningen.
Okej.
Okay. Man skulle kunna ha hastighetsbegränsning plus 10 eller plus 20.
Ja, men lite så.
Så det funkade faktiskt riktigt bra. Den klarar relativt skarpa kurvor. Gör den. Så att den efter, man kan sitta så här typ 30-45 sekunder, så att vi på lite skakig ändå motorväg. Det är ett jättebra beläggning där nere runt Lissabon. Och då varnar den först då att nu måste du ta ratten. Mm. Men då räcker det med att man liksom lägger handen på ratten. Man behöver liksom inte ta tag och styra och börja om igen. Det räcker att du visar bilen att ja, men hallå, jag är med här liksom.
Mm.
Jag har inte somnat.
Mm.
Så fortsätter den att köra själv, så att säga. Då kan du släppa igen. Mm. Och gör man inte det, typ om man har somnat eller råkat ut för någonting, då fortsätter varna, men fortfarande styr själv. Och sen bromsar den. Om du inte har tagit ratten då, så bromsar den ner till stillastående.
Mm.
Sen kan den då bromsa själv om du kommer i fatt en bil. Väldigt häftigt. Helt nytt vad jag vet. Det Volvo ska, jag kommer inte ihåg nu, ska Volvo ha det här till nästa modellår? Att man kan göra omkörning.
Ja, det kommer ju de här.
Kom det till modell 17 eller?
Ja, jag tror det.
Det funkar ju så att om då bilen kör själv, säger vi. Jag släpper ratten. Den håller 120. Jag ser det längre fram att nu kommer jag fatt en bil här. Då, om jag blinkar vänster, om jag är på motorväg då. Då byter den fil till vänsterfil själv.
Mm.
Kör om. Går inte tillbaks. Då måste jag blinka höger för att den ska flytta tillbaks till rätt fil igen.
Okay.
Men den byter fil själv. Tyvärr så, jag vet inte om det var ställbart, det berättar de inte. Men den var ganska så seg på själva filbytet.
Mm-hmm.
den är inte lika. Manuellt så byter man nog fil snabbare så att säga. Vilket ju var lite, det blev lite bekymmer, vet du, när det kommer någon snabbt bakifrån. Och då ser att nu har den här mässan framför här, han kört om en bil och nu kommer den att svänga tillbaka in till höger. Och jag kanske börjar blinka höger till och med. Då öser de ju på liksom. Och sen svänger inte bilen. Så det tar en stund, då blir det lite irritation. Men det är ju en, det kan man ju kanske ställa in då. Det förstår jag, att den vill ha ett visst avstånd till den bakom liksom. Ja, det finns hur mycket teknik som helst att prata med om den här bilen alltså, för att vi var ju där och det är bara en bråkdel man hinner att krafsa på kan man säga i den nya olika system, om man ändå ska hinna köra bilen också som vi gjorde. Ja, det finns mycket. Vi har ju pratat om den här självkörande, vi har pratat om, den finns ju autobroms, man kan bromsa ner från 200 km till stillastående om man kommer fatt någon bil och så. Den har ju pedestrian detection då. Det fick vi tyvärr inte köra själv utan vi fick åka med då, vi bytte instruktör, körde mot en liten barndocka som sprang över vägen i en släde kan man säga. Och så frågade vi så här, eller några frågade, men varför får vi inte köra själva, för jag menar, vi gjorde ju det här med Volvo för 5 år sedan. Då berättade han att det var fortfarande lite så att det var problem, att det kom dit förare och journalister från olika håll som inte riktigt kunde följa instruktionerna. Utan ville styra eller bromsa själva, och då tror ju bilen att nu har ju föraren tagit över det här, så då är det lugnt liksom.
Ja, det var jag med om när jag har också varit för Volvo och provat det här. Det var innan XC90 kom, så att vi XC90 fick prova det där systemet. Och då var det någon förare från en konkurrerande tidning som gasade på lite extra just i den här situationen när barnet kom ut. Och därmed talade om för bilen att nej, men du har fel, jag ska ta över situationen. Ja. Och det resulterar ju i lite skada på bilen och framförallt på den där dockan och sådär. Så jag kan nästan förstå att de inte...
Nej, vi gjorde också det test att vi körde i fatt en bil. Då hade de en sån här ballongbil som på släp bakom en vanlig bil. Som fick köra så här 60-70 och så kunde vi gasa på till 90 eller 120 liksom. Köra i fatt och märka då hur bilen bromsade själv. Och då var det också så här instruktioner, man bromsar nu inte och styr inte liksom. Och då gjorde jag inte det. Men sen när vi stannade så stannade till liksom bilen. Jag bromsade in i rätt fart. Då frågade han, var instruktören där? Man bromsar nu? Nej, jag bromsar inte. Du sa att jag inte ska bromsa liksom. Men även där så var det då andra som de förklarade. Många kör på den här ballongen bara för att de inte kan ge fan i att bromsa helt enkelt. Utan de är där och pillar på pedalerna och sätter systemet ur funktion. Men jag är fascinerad, det kan vi diskutera. Jag är fascinerad över att det är så många som verkar ha svårt för att släppa kontrollen i bilen. Alltså svårt för det här med att släppa ratten och släppa gasen
och inte bromsa. Men det är klart att det är obehagligt. Varför ska man inte? Vi har ju tränat på det i många år, att liksom försöka undvika att köra på saker. Så är det ju. Men sen är de här systemen är ju inte byggda för att du medvetet ska fatta beslutet att du ska låta tekniken hantera det hela. De här är ju byggda för att de bara ska gripa in när du inte är med.
Och är
du inte med, så är du ju inte där och pillar på pedalen eller ratten. Utan då, det är då de griper in.
Ja, men jag har ju kört, dels la vi ut filmen på den här Drive Pilot, och sen gjorde jag ju samma när jag körde Teslas autopilot. Och många av reaktioner är som, oj, hur vågade du släppa ratten? Och var inte det läskigt? Jag kanske har en defekt där, men jag tycker inte alls att det är läskigt.
Nej, jag tycker inte heller det. Vad kan hända?
Eller är det så att litar vi på tekniken för mycket? Är vi skadade liksom? Och blir det här ett problem när de självkörande bilarna ska ut på marknaden? Att folk kommer inte att våga använda det.
Alltså jag tror snarare att det kommer bli tvärtom, att man kommer att lita för mycket på det. Det känner jag på mig själv, att man kör med en adaptiv farthållare som är bra liksom. Att jag nästan låter bli att bromsa för jag vet att bilen kommer att göra det själv. Och då tror man kommer hamna i sådana lägen att man bara skiter i det och låter bilen hantera det. Ja, det är spännande.
Ja.
Men sen, jag kommer att tänka på det. Du sa det här, man måste hålla i ratten någon gång ibland för att visa att man är med i matchen.
Röra
ratten.
Röra bilen, såhär,
tala om för bilen att hej, jag är med. Det finns ju något YouTube-klipp, så jag tror att det är på en äldre, jag tror att det är en E-klass faktiskt, som har den här filassistenten. Det är ju nästan samma sak, att den håller bilen i filen. Men där måste du ju hålla, för den kan bara gripa in ett par gånger. Typ. Mm. Oj, gör ett par styrkorrigeringar. Men det finns en video med en kille som har knutit fast en burkläsk i ratten. Ja. Så att ratten hela tiden känner att det är någonting. Då. Han ligger och kör mil efter mil med det där.
Men det var där de menade med att nu är det lite förfinat det systemet i nya E-klass. Liksom.
Du behöver inte mörkläsk.
Nej, men så satt vi och diskuterade i bilen där, jag och Håkan Mattsson på Dagens Industri som körde också. Att, alltså, det är väl inte så jobbigt att styra. Om man nu ändå inte kan lägga ifrån sig ratten helt och ta fram en bok.
Mm.
Så vad, ska du, vad är det för hjälp med att du inte behöver styra? Alltså det är inte så jobbigt att ha händerna på ratten och liksom styra lite.
Nej.
Det är inte det som är tröttande i körningen, eller?
Det är väl att man kan släppa koncentrationsnivån ett litet snäpp.
Men det, ja, det... för du måste ändå vara med där.
Ja.
Den här var ändå, på Teslan var det lite så att den kunde ju liksom hoppa ur lite snabbt.
Mm.
Så man var tvungen att liksom ändå vara med och se att här kommer en liten kurva, undrar om den klarar den eller inte. Liksom.
Mm. Ja.
Och då så rasar den ur liksom, systemet, nu måste du köra själv, då var man tvungen att vara med på fort liksom.
Mm.
Då var Mercedesen lite så att det var lite fördröjning liksom.
Mm.
Men man vet ju inte när det kommer en för skarp kurva om man tänker bort alla andra bilar, men så att jag kör själv på motorvägen.
Mm.
Då måste man ändå ha ögonen uppåt ibland så. Man kan ju inte sitta och läsa en bok då, eller? Det är klart man kan ta fram telefonen och knappa fram ett nummer.
Ja, det kan
till
du
exempel. Eller ja. Ringa, alltså, ja, inte, ja, läsa ett kort mejl kanske. Man kan tänka sig.
Ja.
Nej, men det var så här, vad tjänar det? Vad är vinsten med den här? Den nivån av självkörande. Sen förstår jag vinsten om jag hoppar i en taxi här ute på gatan och liksom säger till taxin som är helt förarlös och jag ska till Arlanda och den kör mig dit. Det kan jag ju tänka mig fördelen av.
Mm. Eller ta upp sin laptop och skriva en artikel.
Ja.
Ja. Men får vi se det som ett första steg.
Ja,
men du, all den här tekniken så är ju så spännande naturligtvis. Men det som jag är mest nyfiken på med Mercedes E-klass, det är ju faktiskt interiören. Jag gick ju taket när jag såg bilderna på den här interiören.
Nej, men den här dubbla 2 12-tums.
Ja, men de har ju plockat det här snygga från Mercedes S-klass och så paketerat ner den i en lite ändå sportigare och poppigare E-klass.
Mm.
Hur var det i verkligheten? Var det så där bra?
Nej, jag tycker att det var fantastiskt. Jag tycker att de ligger först vad gäller inredning, interiör, design. Det är ingen som kan, tycker jag, matcha dem riktigt nu. Det var den här jättebildskärmen, inte som Tesla som har en stående, utan det här var ju 2 12-tumsskärmar liggande från vänster, ja, från förarsidan upp och över hela instrumentpanelen till mitten, ja, drygt mitten på bilen. Det tror jag många kommer att ta efter.
Mm.
Sen var ju inte det här en pekskärm, så man kan ju inte swipa och styra saker direkt på skärmen.
Mm.
Utan man styr den med den här traditionella ratten i mittkonsolen, den här touchpad som är i mittkonsolen, eller 2 touchpads på ratten. Där den högra touchpaden med höger tumme styr höger bildskärm och den vänstra styr vänster. Och det var lite stökigt liksom. Så här, det var inte helt enkelt då. Det var de här så små och krävs så små rörelser med tummen, så att det var lätt att liksom dra för långt, som man säger, åt olika håll.
Mm.
Men det behöver man nog vänja sig vid lite grann.
Mm.
Så man kan egentligen sköta allting på 4 olika sätt. Man kan röststyra den, ratten, vredet på mittkonsolen eller touchpaden på mittkonsolen.
Mm. Ja.
Så där får man väl se om det blir pekskärmar och swipe som Volvo kör, Tesla kör, eller om det blir den här varianten med touchpads på ratten. Liksom.
Mm.
Det kommer i olika skolor. Men däremot tror jag den stora liggande bildskärmen, om det blir en hel så småningom 24 tum då, eller vad så kallar det, avlång, stor bildskärm, eller om det blir flera små som de här hade nu, det får vi se. Men jag tror att det var riktigt snyggt faktiskt, och det är ju väldigt stilren instrumentering. Stolarna var ju magiskt sköna. Mm. Det var jättefina.
Liksom. De är duktiga på att bygga
stolar. Det står ju lite i de där i texten också. Alla linjer, hur det går från dörren upp till instrumentpanelen och runt bak. Och, ja, hur det verkligen hänger ihop liksom.
Mm.
Det var inte jättestort baksäte.
Inte?
Det var lite trångt för fötterna framförallt. Det är
ju en jättemiss.
Det är lite ett problem med moderna stolar. Men oftast är de ju, det blir så lågt, så var det i S90 också. Mm. Att om man sänker ner stolen som man vill ha den, då klämmer man ihop foten på den sitt i baksätet.
Mm.
Alltså det finns ingen plats för fötterna under stolen riktigt, om man nu, beroende på hur man ställer in det. Så det var svårt att...
Att de inte har löst det då? För det här är ju en bil som ändå många kommer åka
i baksätet, ja. Men det kanske Håkan sa bredvid, han satt ganska långt bak och långt ner. Så då kunde jag i princip inte komma in bakom honom.
Mm.
Han är ju inte jättelång, han har ganska långa ben, men han är inte jättelång så. Jag satt längre fram, nu sitter jag väldigt långt fram jämfört med många andra, men när jag satt mig och körde så körde jag fram stolen rejält, och då hade det nog gått lättare att komma in bakom.
Mm.
Men det var väldigt, när stolen är långt ner mot golvet så finns det liksom, går inte att trä in foten där när man ska in och ur liksom. Och svårt att sitta.
Mm. Ja. I alla fall en liten plump protokollet liten plump där.
Och bagageutrymmet var lite mindre än i dagens E-klass.
Mm. Så det blir kombin då? För det här är ju gigantiskt idag.
Ja. Det var, ja, alltså, takhöjden var ganska bra i baksätet. Så det är problem, precis som i S90, att sitta tre vuxna bak. Det går nog inte riktigt.
Mm. Det är väldigt, väldigt få bilar det går i.
Ja, det är väldigt tydliga två platser bak faktiskt.
Mm.
Ja. Det går som Tesla Model X gör, tre stolar i mitten istället.
Ja.
Det är en variant.
Ja, det är inte sämst då.
Nej. Nej, men det där är ju inte... Det var väl folk från Phaeton som hade bara två stolar bak.
Det finns många som har. Det finns ju...
Ja, men utan de här som man tror är tre platser bak. Liksom.
Köper Mercedes Maybach till exempel, så är det ju bara två i bak.
Det blir lite rörigt, för man har ju liksom utgår från att det går att få plats fem personer i bilen.
Mm.
Och sen har vi ibland, mina svärföräldrar hade ju en Phaeton, och så skulle vi åka någonstans och barnen skulle åka hit eller dit och med den däråt. Och så, nej just det får bara plats två bak här.
Mm.
Ja.
Fick du plocka fram Charanen?
Ja, precis. Men E-klass, de har ju redan börjat sälja den. De har ju redan sålt flera hundra. Det är väl sådana taxi och ja, som den typen av ordrar. Men den börjar ju säljas här i dagarna, och det finns priser från kampanjpris från 375 på den nya 220D. Ny fyrcylindrig motor, dieselmotor, som de har investerat jättemycket pengar i.
Mm.
Som gick helt okej faktiskt. Nu körde vi en sexcylindrig dagen före, och då kändes den lite klen direkt man hoppar in. Men om man är i fan och tokvarvar och tror att det är en sportbil, så då fungerar den riktigt bra.
Pedagogisk miss där, om man ser det, så låter det börja med
sexan. Ja, men det fanns för få 220D liksom. Det var för många som ville köra den såklart, för det är ju den storstädjen överallt i princip.
Mm.
Så det var lite huggsexa på de bilarna liksom. Mm. Man får ju strategiskt när man är ute på de här testerna, att man får rätt motor vid rätt tillfälle. Vi struntade i den dag ett, för det var färre mil på vanlig väg dag ett. Mm. Bara för att kunna säga dag två att nu måste vi köra den. Och sen gjorde vi en liten fuling. Vi åkte inte till kaffestoppet och visade upp oss, utan vi körde förbi där så ingen skulle kunna ta bilen ifrån oss.
Mm. Nej, men det måste man måste ju ta för sig.
Ja. Mm. 220D, vi körde sånt 350. Men det finns ju en... direkt nu också en bensinare 300 heter den. Det kommer en plug-in hybrid också.
Just det.
Såklart.
Och E43 AMG. Heter den 43?
Ja, där finns det. Eller 45, jag kommer inte ihåg nu.
Kommer du bilder på den här häromdagen?
Ja, den var inte där, men det var... Det fanns då en E400 på plats, men den körde vi aldrig.
Okej.
Okay. Vi försökte köra de här som säljs mycket i Sverige. Men det var rätt dyr, som vanligt då, rätt dyr utrustning där, alla grejerna, de här säkerhetssystemen kostar ju en del, och remote parking, alltså man kan styra med telefonen, kostar lite, och det mesta man vill ha typ kostade 20 000, så att man kan räkna på 100 till 140 000 tillägg för utrustning som man vill ha i bilen.
Så om du har den bilen du har beskrivit för oss nu, så handlar det om en halv miljon?
Ja, minst. Ja. 375 plus. Ja, 375 var ju kampanjpris i Sverige. Sen var det ju en sån fin inredning också. Alltså med läder och skinn. Och
550 grejer. Då?
Ja, ungefär.
Ja.
Det kan man ju räkna.
Det är bara att börja spara. Eller det är låga räntor nu förresten.
Ja.
Ja.
Nej, det var, vi får se. Min plan är kanske att kunna skriva lite mer om olika tekniska finesser på hemsidan.
Mm.
Gräva ner sig i detalj om hur vissa saker funkar.
Tycker jag låter spännande.
Men som sagt, på vår Facebook-sida så finns det då en film om hur det här Drive Pilot fungerar. Mm. Ford Galaxy är lika bra?
Nej. Nej. Alltså, Ford Galaxy är en sån här bil som jag önskar lite skulle vara jättebra. Eller så här är det. Ford Galaxy är rätt bra egentligen. Det är en väldigt rymlig familjebil eller MPV eller vad vi ska kalla den. Jättefint lastutrymme, jättebra plats i baksätet. Bra plats om du väljer sjusits. Den där tredje sätesraden då.
Är det till, man kan välja bort det? Eller till det?
Ja, jag tror man kan välja bort det. Okay. Och så går det att fälla alla sätena med enkla knapptryck och allting finns där. Så där i.
Skjutdörrar, va?
Nej, det finns inte. Och det är ju ett jätteminus som man till exempel jämför med nya Charan eller vad heter den? Alhambra. Alhambra.
Sen så de har kampanjpris på nu, jag har fått veta. Fiskat lite efter sådana uppgifter i veckan.
Men sen är det någonting med den här Galaxyn att den är väldigt tråkig. Det är faktiskt en tråkig bil att köra och en tråkig bil att titta på. Och en tråkig bil att åka i. Komforten är helt okej, men allting är lite. Det finns ingen känsla.
Men det var ju väldigt tyst att åka i.
Ja, ganska tyst i alla fall. Det är det faktiskt. Det är bra. Och
man sitter ju som en påse nötter. Man sitter ju jättelångt bak i bilen.
Ja, men ja. Och sen så är det någonting med den där känslan i bilen som gör mig lite deprimerad. Det är inget roligt. Det är praktiskt och förnuftigt på alla sätt och vis. Som jag skrev i min text. Det är praktiskt och förnuftigt, men man blir lite deppig över att man behöver köra den här bilen.
Men det körde ju Alhambra nyss, om du jämför dem. Den, det är ju väldigt alltså det är en, tydliga
konkurrenter. Ja, och det är precis samma sak med den bilen när det gäller utrymmen och komforten är bra i Alhambran och sådär. Men känslan är lite bättre, det är lite mer.
De har bättre styrningen? Eller de.
Ja, styrningen är bättre, men den är lite roligare att köra. Det känns liksom, man kör mer bil i den på något sätt.
Den känns mindre, va? Alltså egentligen. När du kör den.
Ja, kanske.
Mer direkt, mer som en vanlig personbil.
Ja, lite mer så. Sen brukar jag ju inte ha något emot att köra stora skåpbilar så där också, men det. Ja.
Men jag åkte ju från lastbilseventet och så jag låg på E4 här, men då kom det upp en Mondeo bakom mig. Mm. Och så såg man bara den här Aston Martin grillen. Mm. Så här, är inte det, de borde nästan skämmas för att skära en sån designdetaljer. Jag blir nästan upprörd när man åker och tittar på.
Ja.
Alltså, man får inte bara göra så, eller?
Nu äger väl de Aston Martin, är det inte så?
Ägde.
Ägde.
Inte nu längre.
Ja, då i alla fall, när de stalde så ägde de det. Men ja, alltså på Mondeo, ja det kanske hade funkat, men på Galaxy, nej. Det steget är lite väl stort. Ja. Och den görs inte speciellt bra på Galaxy heller. Bilen ser ut som något konstigt djur i fronten.
Men Ford överlag känns ju som att de har ju tappat någonting.
Ja, någonting fattas.
Det verkar som att de ändå säljer bra i Europa. Men här liksom. Jag har sett spionbilder på nya Mondeo. Och så här, nu ska de göra facelift och grejer. Och kommer en ny CSO. Men där har de bytt några lampor bara. Mm. Så, ja, ni borde göra om hela bilen. Direkt. Den är ju känns jättegammal jämfört med många andra.
Mm. Ja.
Ja, det är konstigt.
Det är kanske det som är med grejen med Galaxy också. Det känns lite gammalt i den på något sätt.
Ja, men hela instrumenteringen, alla reglage och
men nu har de ändå gjort ett jättelyft, ska vi säga, i den här Galaxy. De har alltså verkligen städat upp det hela. Så att det är mycket, mycket bättre översikt och ergonomi i grejerna. Liksom det finns en logik i vad saker sitter. Men ändå så känns det känns inget poppigt någonstans.
Nej.
Man blir inte sugen på att sitta och köra den bilen. I alla fall blir inte jag det. Sen är den bra och den är prisvärd. Du har ju liksom börjar du fullsmeta den där bilen med det finns fyrhjulsdrift till den och dieselmotor, automatlåda, allt liksom. Du är ju inte långt över 400 000.
Nej.
Ja.
Nej. Ska vi gå upp en storleksklass till?
Roligare att prata
lastbil.
Vi går tillbaka till Mercedes. Ja, det
Mercedes igen. Ja. Nej, men jag var på en övning här där Mercedes visade sitt modellprogram för tunga lastbilar.
Mm.
Får jag nästan ta fram anteckningsboken.
Ja, du kom trots precis det, därifrån.
Trots att det är ganska färskt. De har ju då en Actros som är en fjärrlastbil, alltså en långtradare. De har Antos som är med en sån här distribution, tung paket, tunga paket.
Mm.
De har Arox som är en entreprenad, alltså att köra sten från vägbyggen typ. Och sen har de Atego som är den här lilla distributionsbilen.
Välkommen till Jörn Eriks lastbilsskola.
Ja, precis. Då visade de upp här.
Mm.
De visade också att de har utvecklat en ny världsmotor. De satsade 10 miljarder. Då berättade de att det kostade Volvo 8 miljarder typ att ta fram en ny lastbilsserie typ. Som de Sverigechefen där på Mercedes som heter Mattias Nilsson berättade att det var en av de största industriinvesteringarna i Sverige att utveckla den nya lastbilen. Men då har alltså Mercedes satsat 10 miljarder bara på motorn. Och det här ska ju då komma till i alla så småningom. Liksom.
Mm.
Ja, så när det är samma plattformstänk och allt sånt där som finns i personbilsvärlden. Men det jag ska gå och skriva en text om när vi är klara här, det är den här lastbilen Econic. Och det var lite intressant. Den finns ofta som sopbil idag.
Mm-hmm.
Men den fördelen med den, det är som en, man kan tänka sig som en sån här turistbuss där man sitter väldigt lågt.
Mm.
Nu har jag sett sådana jättebussar, så sitter man typ lika lågt som i en Galaxy nästan.
Mm.
Så är den här. Det är mer en sån hytt på den här lastbilen. Vilket gör att den får helt överlägsen så här, man ser ju mycket, mycket bättre i stadstrafik.
Mm.
Man ser ju liksom cyklister på sidan och så, som man inte gör i en vanlig lastbil. Liksom. En vanlig lastbilshytt, de beskrev där de andra liksom, lite teckningar på vad man ser och inte ser när man sitter och kör lastbil. Och i en vanlig hytt så ser man ju faktiskt inte cyklisterna på högersidan som står på insidan vid trottoaren och väntar på att svänga liksom, eller köra rakt.
Mm.
Så det är ju inte många, men relativt många cykelolyckor med lastbil. I London hade det varit ett jätteproblem tydligen. För de har någon borgmästare där som bygger jättemycket cykelbanor. Mm. Och det resulterade jättemycket, samtidigt som de bygger jättemycket i London. Och då blir det jättemycket olyckor med lastbil och cyklist. Liksom. Men då har de tagit fram den här. Eller den här har funnits ett tag. Och så nu ser de att det här ger mycket bättre resultat i stadstrafik. Då.
Kan man ha
cykelvänliga lastbilen.
Ja, det är ju bra. Ja. Får man några andra fördelar? Till exempel, vad gör man av utrymmet ovanför hytten nu då? Låter man det vara himmel där eller lastar man?
Ja, nej, det var ju himmel där. Alltså den är ju hög då istället. Mm. Men det var precis som att gå in i en buss. Det är samma dörr också. Alltså så här fälldörr liksom. Så om du har en sopbil där du går ur i mycket, om föraren ska hoppa ur och göra något, så är det mycket snabbare att gå ur liksom.
Mm. Det är bra.
Jag var faktiskt ute och vågade mig till slut upp i en hytt där och fick köra något, ska vi se vad de är så här, som i bilvärlden, de har ju massa fina förkortningar på allting, men de har ett system för att kunna koppla in en framhjulsdrift om vi ska förklara det smidigt, så är det väl så att timmerbilarna var det klassiska liksom, användningsområdet, då åker de runt och har drift på framhjulen alltid, bara för att de ska kunna ta sig ur ifall de kör fast. Speciellt när de ska in till något ställe de ska lasta. När bilen är olastad så är det ju inte samma tryck på drivhjulen. Liksom. Och då kör den lätt fast. Och då har de liksom typ alltid framhjulen i drift för att klara de situationerna. Men här kan du då koppla in framhjulsdriften med en liten knapp. Och då fick vi prova där. Så jag körde en dragbil, sån här trailerdragare. Den körde ut ganska enkel, så här, det var lite grus bara helt enkelt, eller lite sand. Vi körde utanför asfalten och direkt så började ju då bakhjulen spinna liksom.
Mm.
Stanna till där, tryckte på knappen i med framhjulsdriften och så, pup, så det var hur lätt som helst att köra iväg.
Mm.
Och det här då spar ju då massa vikt och bränsleförbrukning när den går på vanlig väg så att säga, när den inte behöver den här att framhjulen driver på liksom. Så det var ju smidigt. Det här systemet fanns tydligen till i MAN-bilar också, delvis liknande system, fast det var lite mer inte så sofistikerat och krävde mer service och så där.
Mm.
Ja, vad visade mer? De visade en sån här speciell koppling som ska funka bättre när man drar tungt i uppförsbackar. De visade ett litet system för där bilen vet om vad som kommer. Alltså den vet vad som, om du knappar in vart du ska någonstans, så vet den hur den ska köra för att få ner bränsleförbrukningen, kan man säga. De vet att den kan släppa, du kan släppa gasen om du kör uppförsbacke. För rullenergin i en tung lastbil är ganska stor. Så du behöver liksom inte gasa sista fjärdedelen eller sista tredjedelen upp, i en uppförsbacke. Utan den rullar upp själv i rätt fart om du bara, ja, tack vare den här nya kopplingen. Ja, det var mycket, det var spännande. Ny värld delvis.
Är du sugen på att byta bana?
Byta bana och bli lastbils åkeriägare kanske.
Ja.
Nej, men det är kul att se. Det händer väldigt mycket där. Mercedes har ju då 12% marknadsandel i Sverige ungefär. Mm. På den här sidan, tunga lastbilar. Och de stora är såklart Volvo och Scania.
Mm.
Och det är lite speciellt. Det är väl den enda marknaden. Det måste ju vara den enda marknaden i Sverige där du har två så stora lastbilstillverkare på en så liten totalmarknad.
Oh ja. Mm.
Som ute i världen är ju Mercedes störst typ. Men i Sverige har de då 12%.
Mm. Oh ja.
Men det är tydligen en jättebra fart på försäljningen. De säljer ju jättemycket tunga lastbilar. Så marknaden ökar ju då. Får vi se om de tar åt sig fler procent eller om Volvo och Scania håller emot. Det är en väldigt konservativ bransch, som man sa. Det är väldigt märkestrogna kunder.
Jo, man kan inte, det är ju,
har man haft Scania så har man Scania. Liksom. Punkt.
Ja, visst. Så relationer fram och tillbaka. Med, ja. Du, jag kommer inte ihåg vad vi skulle prata om mer.
Nu har vi hade lite race. Ja, Kia Sportage kan vi ta.
Det finns ju en Mercedes vi ska prata om senare. En snabbare.
Ja, en liten snabbare Mercedes. Ja. En Mercedes-tema idag. Men Kia Sportage har du nu kör runt med.
Ja, jag tänkte fråga dig. Du körde den där bilen på någon körning utomlands.
Ja.
Hur upplevde du den?
Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men jag tycker att framförallt så var den ju trevlig att köra, men fulare än den förra.
Mm.
Så tystare, trevligare och bättre på många, många sätt. Men fulare än den förra, tycker jag. Det är ju olika vad man tycker liksom. Men jag kommer ihåg att det var själva grundstoryn i testet.
Mm. Jag har hunnit köra den här bilen nu i 2 dagar. Och jag måste säga att jag blev lite besviken.
Besviken på köregenskapen?
Alltså att den var ful, det visste jag ju så att säga. Men den är finare inuti än vad den förra var. Det känns mer välgjord.
Ja.
Det gör den ju faktiskt. Och utrymmet i baksätet är bättre i den här. Och det tycker jag var ganska tydligt. Men nu tror jag att det har en hel del att göra att den har dubbfria vinterdäck, den här bilen, på sig från Nokian Hakkapeliitta sitter på. Men när jag körde den här på E4 så kändes den rent vinglig, bilen. Med riktigt risig känsla i styrningen, och så att det nästan var att jag fick sitta och korrigera jättemycket. Kunde inte slappna av i körningen, utan bilen ville liksom gärna kränga lite åt höger och vänster sådär.
Ja, men det kan verkligen ha med däcken att göra.
Ja, det kan.
Jag var ju hos ABS Wheels här i veckan och förklarade. De berättade lite om fälgar och däck tillsammans. Men vi kan komma in på det nästa vecka nu.
Mm.
Jag har skrivit en artikel. Men de berättade om flera sådana fall att det är inte många som kan balansera och fixa hjul överhuvudtaget. Det blir fel. Mm. Så sällan det blir fel. Så det är kanske helt enkelt bara obalanserade. Men det kan också ha mycket att göra med vad det är för vinterdäck.
Mm. Kan också vara så här att det börjar bli lite för varmt från de där vinterdäcken nu också.
Ja, vi har haft väldigt fint och varmt väder här.
Mm.
Ja, det får vi väl nästan. Vi körde ju sommardäck, vi var i Barcelona.
Mm. Så. Ja, det var
jag
ju bra.
Jag har ingen minne av att det var så besvärligt. Och
nej. Det kan ju vara någon framgångsinställning som inte är rätt på just det här exemplaret också.
Ja.
För någonting kändes inte riktigt som det skulle.
Ja, annars är det ju en väldigt populär bilen. De har sålt bra av den.
Mm. Men bara för att det är populärt behöver inte betyda att det är bra.
Nej. Men nej. De har ju ändå lyckats, det känns som att de har lyckats byta generationer utan större problem.
Mm. Mm.
Många vill ju verkligen utmana Qashqai på Eller kanske jag är sportisk på den marknaden. Liksom.
Mm. Ja, det är ju ett viktigt segment.
Ja.
Lagom stora suvar.
Mm.
Ja, det, eller crossovers eller vad vi ska kalla
det. De fått, båda de har fått härja fritt ganska länge. Men, men det är nog kanske slut med det.
Kanske är så. Mm. Ja, jag ska köra den här bilen mer och så ska vi se om jag kanske kan få köra den med...
Revidera betyg.
Köra den med sommardäck på också.
Mm. Om vi tar VTCC-äventyret då, som Volvo ska ge sig in i.
Ja, det
var ju
hälsade det är
på dem där i Knutstorp.
Ja.
Det tror jag kanske vi har berättat om, men nu börjar det bli allvar, va?
Ja, vi kan väl börja lite med Knutstorp igen då, för jag tyckte det var så roligt. Jag var med vid Knutstorp i Skåne när de släpade fram sin nya tävlingsbil som bygger på en S60. De släpade fram den för första gången och körde de första metrarna med de här bilarna. Det var Fredrik Ekblom som var först ut med sin bil. Och de har verkligen gått all in med den här bilen och med den här satsningen. Och det var roligt att se hur de hade laddat allihopa där nere. Och så när bilen var igång, varmkörde första gången och Ekblom rullade ut på banan för första gången, då utbröt en spontan applåd i teamet runt om. Oh! Folk jublade liksom, äntligen rullar det här som vi har jobbat så hårt med. Så var det någon som såg att den har bromsljus också. Nej, det var ganska kul. Och Ekblom, han var glad som ett litet barn på julafton. Han älskade ju det där. Men sen var de ju iväg i Italien för ett första officiellt test.
Ja, och var riktigt snabba, va?
Ja, det berättade ju Ekblom också om att han och Ted hade satt. Ted Björk, som den andra föraren, hade ju sagt till varandra. Tänk om vi är snabba. Ja, tänk om vi är snabba. Ja, vi får se. Och det var de ju verkligen på första testet. Det var ju topptider som de satte där.
Ja, jag har hört viskas om att de skulle kunna nå en pallplats kanske i premiären redan. Det känns ju ett otroligt bra.
Om det nu sker.
Om det sker, ja.
Nu är det ju en helt ny racerbil och det är tuff konkurrens. Och för det första ska grejerna hålla. Det är ju det.
Mm.
För det är ju en speciell sak med ett race. Då är det ju verkligen max. Och du kanske har någon som ligger och trycker på det också. Liksom.
Ja, nej, det går nog inte att jämföra med några få testvarv där man kör. Då kan jag ha kört race-simulering, men det är kanske bara delar av ett race som jag hinner med då. Liksom.
De kan ju pressa grejerna på tester så att de ser att allting kommer upp i de temperaturer som de ska och se vad händer då. Sitter bultarna kvar? Liksom, håller sig allt? Men race kan vad som helst hända. Men det blir ju spännande att se. Det är ju på Paul Ricard i Frankrike som deras premiär begås.
Har du koll på vilka är med där mer? Sitter en kvar eller?
Jag är inte alls påläst. Jag kommer att vara otroligt påläst snart.
Du ska åka till premiären.
Jag ska ju faktiskt dit, ja. Men helt klart är ju att det är något häftigt som håller på att hända där.
Ja.
Det är det ju. Men när jag var där så pratades det också om teamet att de har en treårsplan för sin satsning. Första året så ska de lära. Och andra året ska de börja ta segrar. Och tredje året så ska de ta titeln.
Med samma bil.
Ja, det är målet. De har ju inte sagt vilka förare som kommer med ända till slutet. Men det är teamets mål.
Mm.
Och det här första testet med de tiderna var ju faktiskt lovande. Det känns ju som att det kan bli något bra.
Mm. Ja, men det är väl så de brukar attackera ett mästerskap. Sen kan det hända mycket och det kan komma andra konkurrenter som plötsligt utvecklar något jättebra. Liksom.
Mm.
Ja, vi har redan haft framgångar i bilracing.
Nu tänker du på Felix Rosenqvist.
Ja, Felix Rosenqvist gjorde debut i Indy Lights i helgen i Sankt Petersburg i Florida. Stadsbana kan man säga, ganska trångt om man tittar på de streamade bilderna. Så jag låg ju hemma, jag var lite febrig och följde där loppet. Följde också kvalet faktiskt.
Jag såg bara andra loppet.
Och Indy Lights, de kör ju med Mazda motorer va? Jag tror bilarna är relativt lika, motorerna är lika. Men jag tror att de är ganska lika i övrigt också.
Men kvalet gick ju superbra.
Kvalet gick jättebra. Han var ju med där uppe och var tidigt snabbast. Och sen var det en liten olycka med 2 minuter kvar som gjorde att han inte fick göra sitt sista försök så att säga. Om ni som lyssnar har tittat på Formel 1 och vet att där går man ut och gör ett försök och sen in igen och sen går man ut och gör ett försök igen, så var det inte riktigt så här, utan man såg på tiderna där att de gick ut och sen körde de ganska långsamt. Sen körde de snabbare. Och sen körde de snabbt i många varv.
De bygger upp fart på ett annat sätt i Indy Light.
Ja, då tror jag däcken håller väl bättre. Liksom. Sen var det väl fattat som att det var... Det var ju, däckreglerna var väl lite så att man fick ta med sig däck in i racet. Så vissa körde ju tre nya uppsättningar på kvalet. Vissa nöjde sig med två och sådär.
Men sen då, första racet vart ju lite kalkon. När någon hade råkat fippla med motormappningen på Felix Rosenqvists bil. Så den var ju inställd för en regnsetup. Vilket innebär att han bara hade 70% av motoreffekten. Och 70% av motoreffekten i ett sånt här sammanhang, då är man ju ganska rökt.
Ja, och sen på en bana där det inte var så många ställen att köra om heller, så att,
nej, det räddade var... honom i och för sig då, ja. Att han kom ändå mål på en sjunde plats. Och med 70% effekt och kom mål på en sjunde plats, det är ju fantastiskt.
Han låg i åtta fram till teamkompisen fick jätteproblem. Hans bil stannade ju mer eller mindre och kom igång igen och stannade igen och kom igång. Nej, men det var ju ett litet missöde i teamet, vad jag förstått där. Mappningen där att det var. Och sen vet inte jag riktigt hur de och om de kan ställa om det i flygande fart så där.
Ja, det verkade ju inte så. För i så fall
eller
hade
man
de
bara inte vågade det eller liksom.
Ja. Nej, första gången han kör bilen och sitta där och hålla och försöka mappa om bilen det jag vet kanske, inte.
Nej.
Det han har nog inget litet vred bara liksom, utan det är kanske en ny programvara som ska tankas in eller. Ja, jag vet inte.
Nej, i alla fall så blev det ingen ändring under loppet. Sen var det ju ett kvarsystem där den näst snabbaste tiden var kvar till lopp två. Alltså näst snabbaste tiden i kvalet. Eller läste jag på om de hade varit snabbare i racet. Något varv i racet hade varit snabbare än andra kvalet idag. Det hade gällt. Men det var ingen som var. De var ju rejält långsammare i racet.
Just det.
Så att han startade väl först i andra och vann.
Ja, han gjorde ju en hattrick. Han hade pole position, han hade snabbaste varv och han vann.
Ja. Sen hörde jag lite från personer där att det var lite... Han fick ingen hjälp på vägen direkt. De var rätt sena med blåflagg och sånt vid varvningar. Och det förklarar man med att det var inte alla som gillade att det kom en europe och var så snabb direkt. Nej. En amerikansk serie. Så det var många liksom som inte hjälpte honom.
Ja, men sånt där snackas det ju alltid om i racing. Och det är alltid flaggen.
Men han var ju iskall där. Jag förstår att han stressade inte upp sig bara för att han inte kom om.
Nej.
Utan han väntade ofta tills, och sen när tvåan kom ifatt honom, då började tävlingsledningen agera med blåflaggor och då kunde de ju båda två köra förbi. Sen körde han ifrån honom igen. Ja, men han visade nästa varvning.
Alltså jag tyckte att det såg ut som att han körde oerhört vad ska vi säga, behärskat. Att han smög, den tvåan vad han nu heter, smög sig närmare och närmare under mitten av loppet. Men då så ökade Rosenqvist bara precis så mycket som behövdes. För att liksom hålla det där. Och till slut så orkar ju inte han hänga med. Så då var det ju en 2,5 sekunders ledning där. Och sen så var det ju klart.
Nej, jag har hört också att det var väldigt, väldigt många som var på plats där som var imponerade. Över hela helgen. För att, som sagt, de vet ju vad som hände i första loppet. Och han startade ju tvåa då, va? Så han har väl haft riktigt bra chans att vinna det också. Om han hade kört på torrt.
Ja, det här är ju, alltså det är stort faktiskt.
Jag vet att många IndyCar-team var ju väldigt imponerade av hans framfart och ville gärna prata.
Ja, jag hörde ju, det var ju några gamla Formel 1-rävar som var där också och tittade och pratade och så här. De var ju också imponerade. Då var det Rosenqvist hit och Rosenqvist dit liksom.
Ja. Sen efteråt så kan man notera att han fick ju grattishälsningar från Mercedes-teamet. Och det där kan ju tyckas vara lite så här, ja det är klart att de gör, men det där är ju, om man räknar efter så kanske det är 20 förare från Hamilton och neråt som är inom Mercedes-familjen på det sättet att de verkligen officiellt går ut och gratulerar. Så vår förare vann. Liksom. Att han är nu en Mercedes-förare. Sen är han kanske relativt långt ner i hierarkin. Om vi börjar med Formel 1 och så kommer då
DTM.
DTL, GP2 och DTM eller liksom satellitteam och män och killen där Verlaine och sen DTM och några sportvagnskillar och sen är det ju Felix där då. Så det var ju kul. Men nu tittade lite på bucklan. Han och jag körde i samma team i 3 timmars lopp här i höstas. Titta på bucklan i morse. Han var ju kul.
Ja, men det är faktiskt jättetufft.
Fast jag bromsade upp, så annars hade, hade han väl vunnit.
Du ska inte säga så.
Ja. De tittade på varvtider. Ja, det var en liten debatt efter det. Men de tittade på varvtider. Vi borde ha vunnit om vi bara hade bytt förare snabbare. Vi tappade väldigt mycket tid i förarbytena. Mm.
Du intervjuade honom eller något? Ja. Hur kändes det?
Nej, vi är olika långa framförallt. Vi fick liksom skjuta lite stora fram tillbaka. Ja. Ja, men många, de andra var ju tre också, så då hade de en hjälpreda och sen två förare som bytte plats. Så att säga.
Ja, just det.
Vi kunde engagerat någon och hjälpa oss med bälten och sånt.
Mm. Mm.
Ja, nog med bortförklaringen. Men vi ska följa hans nästa race, är väl också Indy Lights tror jag. Sen ska han testa i DTM, alltså testföret i DTM, och sen ska han köra sportvagn för Mercedes, en GT3.
Men Indy Light nu får han ju lite tuffare förmodligen, eftersom det är ovalbanor nu framöver.
Nej, det blir ju väldigt intressant att se hur han tacklar ovalbanorna. Det är ju en helt ny sak, vad jag förstått. Nu var han väl testkörde väl, va, på oval eller?
Jag vet inte hur det gick.
Ja, jag tror det.
Ja.
Ja, han har ju Lövis och frågan, han har väl kört oval. Så att
han har kört så det räcker.
Är lite manager där.
Ja, spännande.
Då var det Formel 1, ja, premiär.
Ja, det är Mercedes igen.
Mercedes igen, verkligen Mercedes-teman här, ja, den här podden. Jag har ju satt betyg på förarna. Gunisa, vem som hade fem getingar?
Ja, alltså, ja, det finns ju flera förare som har fem getingar i Formel 1 kan jag säga. Men jag tror att du har Vettel, Alonso, Hamilton. Tror jag att du gillar. Personligen
hade,
tror jag att...
Ja, det är inte så jättemånga. Jag tror Vettel och Hamilton fick ju fem. Men så undrar de inte, jag var lite tuff där och försökte gå ner på fyra ganska tidigt. Alonso är ju många som pratar om. Men om man tittar nu, så var det länge sedan han var riktigt snabb. Ja, jag undrar
kört,
det.
Han har ju kört McLaren, du vet.
Ja. Jag vet, men ändå. Det är lätt att förlora den här sista... sista, det allra sista liksom.
I skilsmässa där nu också, du vet. Den kanske är knäckt psykiskt också.
Ja. Det pratar man ju om. Eje vet jag hade ju Nico Rosberg som favorit. Och många tror ju att Hamilton har ägnat sig för mycket åt sitt playboy-liv här över vintern.
Ja, det tror jag också. Han satt ju på presskonferensen nu inför Melbournes Grand Prix. Med sån hiphop-halsband och
han är ju,
nystylad.
Han var på någon mode, han var engagerad i något kläd och märke, va?
Jag vet inte vilket.
Nej, jag kommer inte ihåg nu.
Det var någon Instagram-bild häromdagen när han stod och kramade och ställde McCartney.
Ja, och sen gjorde han ju bort sig i Nya Zeeland nyligen.
Ja, vad det då?
Han var på sån kasino. Han var i Auckland helt för privat bruk. Okay. Han ville upp sig på väg till Australien. Och då var jag en kompis som bor på Nya Zeeland som hade upptäckt att de hade skrivit där om, för han hade totalt sågat det där kasinot. Han hade lagt ut en tweet på natten efter han varit där om att gå aldrig hit, det är bedrövlig service, det är det sämsta kvällen jag haft i mitt liv.
Oj!
Så tror man att han bodde på hotellet som var i samma byggnad som kasinot. Men den här tweeten togs bort efter några timmar. Så jag tror att hotellet gick ut och sa att ja, men vi har inte fått klarhet i vad det är han har upplevt och varför, men vi ska ta hand om våra kunder och bla bla bla. Sen plockades den här tweeten bort.
Men om det nu
är den snabba ut, det var bara privat så här.
Om det nu är den sämsta kvällen han har upplevt, då får man ju bara gratulera honom. För att folk har säkert, andra människor upplever värre saker än att vara på kasino och få lite så här halvdans service.
Jag tror om det var han eller någon, om det var hans tweet eller om det var i den här artikeln på något vis, så framgick det väl att de inte hade fått veta vem, eller de hade inte förstått vem man var. Nu kommer vår redaktör in. Vi är snart klara, Johan.
Ja, hur långt har ni kvar?
Fem kanske.
Fem minuter?
Ja.
Går det bra med
det? Ja, det blir bra. Ja.
Tack. Nästa gång bokar
studio. Avbrott, men vi kommer tillbaka snabbt. Han förklarade där att han inte hade blivit igenkänd. Typ. De visste inte vem jag var. Vilket ju är hemskt om det stämmer. Alltså att han säger så.
Ja, jag vet inte.
Nej, men det är många som tror att det här kan gå illa för Hamilton, att han inte är fokuserad. Jag vet inte. Jag tror faktiskt att han är ganska avslappnad. Och,
det kanske är så, men det han har emot sig, det är ju Nico Rosberg som känner att det här kanske är sista chansen för mig någonsin att bli världsmästare i Formel 1. Ja. Och han har inte varit på kasino på nätet. Han har nog bara jobbat.
Han är
jobbat.
Småbarnsförälder.
Ja, han har varit uppe och bytt blöjor på nätet. Ja. Nej, men han...
Alltså, nej, han måste ju kliva fram i skuggan nu på något sätt. Det är ju hans sista.
Alltså det kommer bli...
Men Hamilton kanske slutar också. Alltså byter team.
Jag råkade få in Sveriges Radio Uppland på bilradion igår när jag hämtade den här Kian. Och då satt Janne Blomqvist och blev intervjuad där. Han tror också på Nico Rosberg.
Ja, han är lite influerad där då.
Han sa att det kommer bli en ful säsong. De kommer ta till alla knep och försöka knäcka varandra och sådär. Han gick på det spåret. Det är mycket möjligt att det kan bli så.
Ja, Mercedes har ju sagt att de inte ska ha teamorder i år. Och det behövs inte, för att nu kommer föraren överens. Mm. Så de har ju ett helt andra hållet.
Jo, tjena.
det måste... beror ju på hur långt förare efter varandra de är. Liksom.
Ja, men de måste ju säga det. Men de vill ju såklart inte att de börjar köra på varandra på banan och stänga varandra och göra dumheter. Men...
Ja, jag tror att Hamilton är i harmoni faktiskt, så att han kommer att slappna av. Jag såg en liten kul intervju med honom när han kom till Melbourne. Där de hade frågat vad är de stora frågetecknen eller utmaningarna i år. Och då stod han och funderade så här... Vad menar ni liksom? Vad var det förra året då? Ja, men det var ju hur du skulle slå... Inför förra året var det ju hur du skulle besegra Nico Rosberg. Och då var hans svar så här... Ja, men det är inget problem. Mm. Sen var det tyst lagom länge så här. Det är en utmaning. Mm. Men den här konstpausen var väldigt intressant. Mm. Men det är inget problem. Sen tyst.
Sen ska vi inte räkna bort Ferrari.
Nej.
Under presskonferensen här i Melbourne så sa ju också Lewis Hamilton att jag tror att Ferrari har mer i rockärmarna än vad de vill ge sken av.
Ja, det pratas ju alltid om sandbagging, alltså att man mörkar formen på testerna, men att Ferrari kanske har mörkat mer än Mercedes.
Hamilton verkar i alla fall vara inställd på det. Du, vad säger du? Ska vi låta dem där få ta studion från oss?
Ja, jag får trycka på stoppar. Vi har väl anledning att återkomma då till Formel 1 efter premiären.
Oj, oj, oj.
Och ska vi nämna någonting om Marcus så hoppas vi då att Ferrari har mörkat formen och att Saubers nya motor, som jag tror är det stora frågetecknet, att den verkligen håller för att köras på full effekt under ett helt race.
Vi återkommer om detta nästa vecka.
Hörs. Tack
hej.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.